Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då ska ni vara fantastiskt varmt välkomna till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Den här gången det 42 i ordningen. Och vem är tillbaka? Jo, ingen mindre än Per Bossi, Per Bjurman. Hur läget?
Precis, jo tack. Mycket bättre än förra veckan som du hör på min röst. När du ringde den gången och skulle ha igång mig så lät det inte så bra.
Nej, jag fick anstränga mig för att liksom, utstaka ord.
Okay. Ja, det var det rossligt. Ja. Men det var ju jävligt hårt också. Alltså, för att jag var ju bara day to day. Det stod ju klart att jag skulle komma tillbaka snabbt. Men du satte ju upp mig på injured reserve list. Gjorde en trade och fick in en rookie direkt på tryout.
Ja, jag plockade upp Jörgen Källström från Binghamton.
Ja. Ja, och där fick jag sitta och känna mig tillplattad.
Uppe på läktarplats.
Jag ska fan inte bli sjuk. Då hugger general managern Ekelin direkt. Alltså. Oj, det var hårt.
Lamoriello liksom, tack det. Jag vet, jag har ju någon.
Ja.
Det är måste. Jag vet, jag hade lite dåligt samvete ska jag erkänna för detta.
Men så man fick
det är bara business vet du, men det är bara business.
Ja, precis. Jag får säga som det är business-sidan av det här. Yrket. Det är inte bara kul.
Nej, exakt.
Men jag förstod ju piken och fick se till att bli frisk snabbt helt enkelt.
Ja, men det låter mycket bättre idag. Så att, och vi har ju redan på förhand där massa saker vi vill snacka om idag. Så att det kan bli ett matigt avsnitt där.
Yes.
Känns det så. Ja. Jag ska säga det. Det glömde jag förra veckan bara för att det inte någon Bjurman fanns att påminna mig. Jag ska säga det att vi har alltså bytt till Acast. Och det har vi gjort nu sedan några veckor tillbaka. Den nya plattformen som är vår primära plattform. Så den kan ni ladda ner Acast-appen till i princip alla olika surfplattor och mobiler och så här. Vi har fått lite bassning för att det finns någon Samsung-telefon hit och dit som vi inte har den möjligheten. Men i alla fall, så är det. Ja, du är vår vän Victor Norén har varit i farten igen också.
Ja, jag tycker att det är största hitten hittills. Det är ju en gemensam attack från One Two Punch och Sophomore Slump. Som han liksom, man blir alldeles tagen. Ja. Faktiskt.
Alltså rytmen i den här låten, alltså den här remixen, det är Avicii Clutch. Det här är på riktigt alltså. Så ni får höra det nu helt enkelt. Vad säger du Bjurman om detta?
Jo, det är fantastiskt. Det är bara ett litet problem här att Sophomore Slump, det vill säga jag har ju fuckat upp texten ganska ordentligt. Jag sjunger ju Raised and Born in South Detroit. Det är naturligtvis tvärtom. Ja. Born and Raised in South Detroit. Jag ber om ursäkt, jag var så upphetsad när vi gjorde det där så att det var fel. Men som Victor sa när jag påpekade från honom, så, ja men det är bara bra, då kan du få egna stimpengar sen. Du är en egen. Ja, visst.
Ja, det här kommer bli en hit. Ja, det är ju sen gammalt, det vet ju.
Yes.
Ja, nej, den är bra. Men vi ska prata Detroit. Jo, lite grann.
Ja.
Den här, ni som lyssnade förra veckan, ni vet ju att Jörgen Källström då är stor Detroit-fan. Så vi var inne lite på dem förra veckan också. Men de har ju fortsatt att vinna sen dess. Du är rätt imponerad av Detroit va, Bjurman?
Ja, jag trodde att det här skulle bli säsongen när den 23 år långa slutspelssviten blev riktigt hotad. Ja. För det såg svagt ut på pappret. Vi vet alla att de har offensiva kvaliteter. Men det såg ju otroligt klent ut på backsidan i och med att de inte lyckades göra den önskade traden i somras. Eller tillskapade en riktig back på free agent-marknaden. Men de har ju gjort det riktigt. Nu förlorade de natten innan vi gjorde det här och en bister förlust mot Florida hemma. Det var väl inte riktigt vad man hade räknat med.
Nej, de har av någon anledning svårt för Florida, har jag en känsla av. De förlorade mycket förra året också där.
Ja. Och jag har sett dem, jag såg dem i New Jersey när de vände underläge och så. Jag tycker det ser mycket bättre ut än vad jag hade väntat. Det som kanske imponerar mest, förutom att flera av de här backarna, unga som man har tyckt dåliga backarna faktiskt spelar riktigt bra, är ju att de har fått sån bredd också. Att det inte handlar bara om Zeta och Datsyuk längre, utan att såna unga som Jerko och Tatar och Sheehan och såna verkligen har klivit fram och gett offensiven en väldigt bredd.
Ja, det stämmer faktiskt. De har ju inga problem med secondary scoring, även om det är såklart det är så att det är en sån som Datsyuk nu är någorlunda skadefri. Han har ju ändå spelat en 14-15 matcher i år och gjort 10 mål. När de har ett fullt friskt lag, då är de ju ett topplag ännu, fortfarande.
Ja.
Så är det bara.
Men å andra sidan, Linus Hugosson var här i veckan. Pro-hockeymannen.
Professor. Jag fick se den här supermatchen mot New Jersey på plats, var det inte
så? Ja, precis. Vi såg den. Men som han konstaterade då, att de är fortfarande väldigt känsliga för att om Kronwall eller Eriksson skulle gå sönder, första riktiga backparet där. Ja. Det skulle vara förödande, tror jag fortfarande.
Ja, nej, det kan nog stämma.
Och sen är det, jag tycker frågetecknet är på målvaktssidan fortfarande. Jag känner fortfarande inte riktigt förtroende för Jimmy Howard. Och nu när Monstret är skadad, så den här, vad heter han?
Mrazek,
ja. Stod ju i New Jersey och det såg verkligen inte bra ut.
Nej, han har inga imponerande stats i sina NHL-chanser i princip. Överlag, så här. Nej, jag satt ju och småhyllade Howard lite förra veckan på grund av att jag tycker att han har gjort en bra rebound-säsong i år. Att han har varit bra nu när Gustafsson har varit skadad och han har fått stå väldigt mycket matcher. Men å andra sidan har Detroit, som du påpekar, de har gjort mycket mål i år faktiskt. Från den här bredden de har skaffat sig. Men trots att de nu hänger med i toppen så har de släppt in ganska mycket mål också.
Ja, precis.
Så att det finns, och det har ju Babcock påpekat, inte minst efter gårdagens match, att det är lite slarviga turnovers och det är fortfarande några lättvindliga mål som slinker in på Howard till exempel. Så att...
Ja, de är ju, jag tror ju inte de är någon contender precis på någon Stanley Cup, men de går nog till slutspel igen och jag skulle nog vilja påstå att de spelar sin bästa hockey sedan åtminstone 2010.
Ja, det kan du skriva under på. Jag tycker det är så bra. Och vissa matcher som de har gjort i år har ju varit riktigt, riktigt bra. Som mot Chicago hemma till exempel, när de var med 4-1, tror jag.
Ja, och vilka var de mötte? Jo, när de mötte Vancouver här.
Ja, just det.
Då var det några byter, framförallt första perioden. När det var fruktansvärt tempo på pucken i anfallszonen, så då såg det extremt bra ut.
Ja. De slog ju ett visserligen sargat Columbus här nyligen med 5-0 borta. Och sen en riktigt dominant match.
Och ja, vi har ju gott om svenskar där som är duktiga. Alltså Zeta och Gustav Nyqvist, vilket enastående radarpar det är. Zeta klarar själv på, eller tycker är självkritisk att säga att han inte gör tillräckligt mycket mål själv. Men han står ju för framspelningar som är fantastiska. Och så gör Hästpol och Gustav mål. Och han snor mina mål, säger Zeta.
Ja, men han har ju den förmågan också. Visst, han kan göra highlight-mål Nyqvist, men han är också grym på att peta in lite returer och stå på rätt plats vid rätt tillfälle och sådana grejer liksom.
Ja. Jag har också fått en påminnelse om hur bra det är att de får en ny arena om några år här. Ranger The Joe håller på att falla ihop.
Ja, den var ju
strömavbrott två gånger om.
Ja, det är inte okej. Jag tycker ju för sig den är charmig. Nu ska jag sätta Joe Louis Arena heter.
Ja. Har du varit där?
Nej, jag har inte varit där. Faktiskt inte.
Ja, den har ju, det är mycket hockey i väggarna där, men det är en fruktansvärt sunkig och sliten arena.
Ja, men jag är lite svag för för den och jag har ju visserligen inte varit i de här arenorna, men också lika så Nassau och Colosseum där, bara för att de är så det luktar hockey ändå ute i iPad-skärmen i princip.
Ja, fast det är gets old fort kan jag säga när det, man är
VIP-logerna är inte knökfulla med nöjda.
Nej, släkterna är inte särskilt bekväma.
Nej, just det, okej, jag förstår.
Nästa kan du se mig bra på så man sitter väldigt nära isen där. Det tycker jag är kul.
Mm.
Såklart.
Ja, det förstår.
Ja, men så det var in på det.
Ja.
Att det går bra för det går bättre än väntat.
Ja. Ett lag som jag har skrivit upp här som jag vet att du är lite sugen på att prata om också. Nu hoppar vi till en annan konferens, men inte så jättelångt avståndsmässigt. Det är ju Chicago Blackhawks.
Ja, just det. Mm. De var väldigt länge i samma konferens. Och är ju,
samma division.
Ja, klassiska rivaler i Chicago och Detroit. Och det är hockey och i faktiskt allt annat. Det tar bara 4 timmar att köra mellan. Så det är 2 städer som förhåller sig till varandra på olika sätt. På alla möjliga plan. Men ja, Chicago har ju börjat imponera väldigt mycket på slutet. Jag trodde att de skulle göra en liten LA Kings-säsong i år och kanske bara gå på 80-90% under grundsteg. Ja, men de har börjat spela sin allra mest mördande, vägvinnande hockey här på slutet, eller hur?
Ja, exakt. Och man kan väl instämma det som i din profetia där inledningsvis av säsongen, för då såg det inte jättebra ut och de förlorade ett antal matcher och det kändes inte som att de hade 110% inställning direkt. Men nu har de ju den här klassiska circus roadtrippen som de alltid gör. Har ju varit supersuccé. Så de har ju typ vunnit allt. De åkte på en plump mot Vancouver. Men annars har de tagit så här statement-segrar. Som de senaste de tog mot både Kings och Ducks borta. 4-1 i båda matcherna.
Back to back.
Back to back. Liksom. Ja. Och plocka Kings dagen efter med 4-1. Det är starkt.
Ja, resan kallas ju cirkusresan. Och det är för att den här tiden på året, i månadsskiftet november-december, så är det allt i cirkus i United Center i 2 veckor och då måste de ut och åka. Jag skulle påstå att det, när de är som bäst så är det cirkus när de är hemma också.
Ja, det fick du till det. Ja.
Patrick Kane är en riktig trapetskonstnär på isen, eller hur?
Ja, det är han. Han är ju han kan man säga började säsongen rätt svagt, var lite ifrågasatt och hade väl knappt en halv poäng per match ungefär första 10-15 matcherna. Nu är han uppe på fina siffror ändå.
Ja.
Börjar närma sig en poäng på match tror jag. Och han har pollats ihop med Chris Verstig som helt plötsligt har vaknat. Och också har gjort massor med poäng på slutet.
Och Brad Richards har det gått bra för.
Ja. Han, det är väl de tre som lider ihop tror jag.
Ja, precis. Han är center där. Mm. Och gamla gubben.
Ja.
Lite nytändning, eller ja, han håller ju den här klassen. Det är bara att bränslet har tagit slut lite för tidigt de senaste säsongerna. Och det vet vi ju ingenting om än hur det blir med framåt våren. Men jag tror att det är bra för honom att han inte har riktigt samma framträdande roll som i Rangers. Och inte är lagkapten och inte är den go-to-guy. Det har vi pratat om förut.
Ja, precis. Nej, men för det är han ju verkligen inte nu, utan presterar han lite mindre nu ett tag, då flyttar de bara upp Andrew Shaw där och så är det rätt bra ändå.
Ja.
De har en bra centerstomme där verkligen, Chicago, och han har inte det där oket på sig på samma sätt.
Och så Kryckan i fjärdkedjan som en av världens bästa shutdown players.
Ja, och som vi pratar ganska lite om i grundserien av naturliga skäl, sen så är slutspelet, då är det liksom ingen snack. Då är han ju otroligt viktig för Chicago.
Ja. Men just Kings-matchen där då, det är ju, ser man ju jämt som moraliska finalen. Det är ju de 2 tungviktarna som det förmodligen kommer att stå mellan igen i väst.
Ja.
Och Chicago övertygar som sagt väldigt mycket då. Men man vet ju aldrig med Kings. Alltså. De har inte ens börjat fundera än på att spela sin bästa hockey.
Nej, det är inte aktuellt för dem.
Det kommer ju senare, så jag är inte så säker på att den segern säger så mycket i det perspektivet.
Nej, det sa ju Daryl Sutter efteråt, och han kan ju vara otroligt ironisk som vi vet och sarkastisk där. Så man vet inte vad man ska tolka det, men han sa att Chicago är ligans klart bästa lag och det har det visat de 2 första månaderna.
Ja, jo, men visst, det är ligans klart bästa grundserielag.
Ja.
Och de är bra på slutspelshockey också, men inte riktigt lika bra som Kings kanske.
Nej. Ja, Kings, de tog i alla fall en meriterande 2-1-seger tror jag mot Boston här om natten. Jonathan Quick spikar igen. Ja.
Ja.
Nej, jag såg för övrigt att NHL också rankade när de körde sin power, de körde sin Super 16 någon gång i månaden tror jag. Sin egen power ranking när de skiter i tabellen så kör de bara vilka 16 lag de tycker är bäst.
Ja.
Och då hade de Chicago som tvåa och så hade de Pittsburgh som etta. Men det här var någon vecka sedan också.
Mm. Okej.
Okay. Ja. Ja. Men du, ska vi gå in på ett vi kommer hoppa lite här mellan positiva och negativa lagformer. Som vanligt.
Mm.
Men jag tänkte ett lag som vi vet att många lyssnare hejar på och som vi tar upp då och då, som vi i början av november hyllade ganska rejält faktiskt. Det var ju Philadelphia Flyers.
Där har det ju golvet gått ur.
Ja.
Jag såg dem ju här under Thanksgiving här igen två gånger om när det var dubbelmöte med Rangers, först nere i Philadelphia och sen här på Garden. Jag var på plats båda matcherna och måste säga att jag var det var riktigt deprimerande att se Flyers, framförallt i spelet i egen zon. Alltså. Det var usch vad dåligt då. Alltså nere i första matchen nere i Wells Fargo Center, det var länge sedan jag såg ett lag ge bort så mycket puckar, slå så mycket felpassningar, så mycket såna overturns.
Ja.
Och samtidigt uppträdde så förvirrat och inte vann någon närkamp, inte föreföll förstå positionsspel överhuvudtaget. Det var en otroligt enkel seger för Rangers att ta på bortaplan och det var inte mycket svårare dagen efter här i New York.
Ja, jag jobbade under de här två matcherna trots att de var nästan för tidiga för mig för att jag skulle kunna se dem. Lite par. Ja. Jag hade på dem i bakgrunden, men det räcker ju nästan med att följa Twitter så Niklas Wiberg och det aggressiva Flyers-gänget så förstår man att det inte var så bra. Och, ja, vi kommer ju gå in på coacher senare i programmet som ligger lite rassligt till och en av dem är väl Craig Berube ändå, eller?
Absolut. Och där nere i Philadelphia så jag konstaterade i bloggen att på slutet känns det som att vi sitter 18 000 Niklas Wiberg här, för det var missnöjet var mycket tydligt och högljutt.
Ja.
Och inte blev det något bättre nu i natt när de åkte ut på västkusten. Och det såg ju ut som att de skulle kunna ta minst en poäng mot San Jose.
Ja.
Men Sharks avgjorde, det var 12 sekunder kvar. Ja. Av ordinarie matchtid.
Ja, extremt tungt alltså.
Ja, det var riktigt. Men det är sånt som händer lag som har riktigt motigt. Ja,
det är så otroligt signifikativt.
Ja, och nu blir det inte precis lättare de kommande dagarna. Nu har de Ducks och Kings.
Ja, nej, precis.
De sjunker ju som en sten i tabellen.
Ja, ja nej, de börjar faktiskt få ganska mycket poäng upp till den där slutplatsen nu.
Ja, om det inte vore för att hela Metropolitan är så usla just nu med undantag för Islanders och Penguins så skulle de ju nästan vara borta i det här laget.
Buffalo har alltså gått förbi Philadelphia just nu.
Men varför, visst är det konstigt att Metropolitan är ligans sämsta division just nu?
Ja.
Som sagt, vi har Pittsburgh och Islanders hör ju till toppen där med 36 poäng var i skrivande stund. Men sen är det 10 poäng ner till Rangers.
Ja.
Som är på tredje plats. Och sen är det ingen annan som är på slutspel. Det är Washington, Jersey, Carolina, Philadelphia, Columbus. Inte bra.
Nej, det är inte alls bra. Det är extremt mycket underpresterande lag. Flyers är väl det största exemplet. Och naturligtvis också Columbus, vilket mest beror på skador då.
Ja, det finns ju sina
skäl. Ja, precis. Washington har ju inte heller kommit igång på det viset som man trodde. Där var det ju osäkerhet med mycket nytt och i form av Barry Trotz i alla fall. Men det kändes som att de gick mot ett bättre år. Men det ser lite osäkert ut där också.
Det är väldigt ojämnt. Upp och ner hela tiden. De vinner en match, förlorar en.
Ja, man får inte riktigt grepp om dem.
Nej, får man inte. Samtidigt som det är spelare helt som har lyft sig där med Marcus Johansson som särskilt utropstecken.
Ja, verkligen.
Plötsligt 9 mål och redan mer poäng än han hade på hela förra säsongen tror jag nästan.
Ja, i alla fall mer mål. Ja, precis.
Ja. Ja. Jag skjuter mer, säger han. Det är så lyder hans förklaring.
Ja. Ja, han har gjort några mål som är liksom, som visar att han har ett rätt bra skott också när han åkte in i slottet och bara dunkade upp dem i krysset med en rapp handledare. Lite så här Ovechkin-stil nästan.
Ja.
Det ska han fortsätta med.
Ja, han behöver... eller de behöver utveckla mer kontinuitet i sitt spel.
Jag vill bara återgå snabbt till Flyers, för det konstiga med Flyers är att de har två av ligans absolut hetaste spelare i det här laget just nu. Vorasek och Giroux är ju i den absoluta toppen av poängligan. Och gör ju mål och poäng i match efter match efter match efter match.
Men, där bakom vi, vet så... ju, vi vet ju att det finns offensiv sprängkraft i det där laget. Men ja, jag vet som Henke Lundqvist sa efter sista matchen här, att ja, just nu är det som det är den där första kedjan med dem, men sen känns det väldigt blekt.
Ja, de har deras... Om jag är rätt ute nu så... I och för sig, Couturier gjorde ett mål här om natten. Jag tror att de... Jag tror inför matchen mot San Jose att de bara hade två mål på de 9 senaste matcherna från någon annan kedja än första kedjan.
Ja, så gjorde ju Grossman mål här för garden.
Ja, just det. Ja, okej, det är sant.
Men våran check är ju svimla. Alltså, han är ju det stora hotet mot Crosby på poängligan.
Ja, ja. Ja, de har ju turat om lite grann om att toppa den där beroende på vem som har spelat natt efter natt ungefär.
Ja, det men det hjälper inte. Man kan inte bara vara två bra spelare ett lag. Det är många som underpresterar.
Ja, Ed Schneider, deras verbala ägare, har ju varit ute public och liksom sagt, vad håller Couturier på med? Vad håller Matt Reed på med? Wayne Simmons, du ska göra mål liksom. Eller Cavalier, det är bara scratcha. Vad håller du på med liksom? Det måste ju upp. Och förra året så var ju faktiskt, och det är som du säger, de har offensiv sprängkraft. Jag tror faktiskt att de förra året var kanske det enda, i alla fall ett av få lag som hade över, som hade 7 20-målsskyttar. Och det känns som att till exempel, och många av dem är kvar. Men en som de släppte väldigt billigt mot en riktigt underpresterande och gaggig spelare, RJ Umberger, det är ju Scott Hartnett som de bara...
Ja, han saknas känns det som.
Ja.
Så de skeppade... Umberger är inte så bra.
Nej, han är
Viber.
Nej, Viber såg honom vansinnigt. Och det håller jag med om. Han har inte gjort poäng på 17 matcher tror jag. Och får spela hur mycket som helst och snor speltid från sådana som Bellemare till exempel, som ändå gör det ganska, har gjort det bra de minuter han får spela.
Ja.
Och medan liksom ja, och Hartnell och sin sida har ju varit, är väl den bästa målskytten tror jag. Kanske tillsammans med Foligno och Johansson eller Columbus. Han har gjort det väldigt bra faktiskt där.
Ja. Men du, vi ska återkomma lite som sagt om det. Låt oss nu prata med ett lag som har överraskat istället, som du nämnde som hastigast där, som har överraskat lite i slutet här och passerat Flyers i tabellen, vilket alltså är Buffalo Sabres.
Ja.
Det såg man inte komma riktigt.
Nej, det såg man inte komma med tanke på deras sommar och deras, eller sommar, de gjorde lite då, men alltså deras start på säsongen och att hur uträknade de var direkt.
Ja, det såg ju ännu sämre ut än i fjol har vi konstaterat förra gången.
Och folk gick runt med började köpa McDavid-tröjor med Buffalo-tryck ungefär. Liksom, så här.
Ja.
Liksom, hoppades på att de skulle förlora. Men nej, de har ju 3 raka segrar nu mot topplagen i Atlantic.
Ja. Ja, de har slagit både Montreal och Tampa i natt, minsann.
Ja, usch. Inte roligt 04-23 där när Tyler Ennis avgör straffläggningen. Mm. Men nej, de jag tycker de ser att det finns en guys nu i Buffalo.
Ja, jag hävdar att huvudskälet är att Jonas Enroth är så bra.
Ja, det är faktiskt en stor anledning.
Sveriges bästa målvakt är nöjd just nu. Ja. För medan vår vän här på Manhattan har det rätt tungt. Han såg säsong så far väldigt tungt mot samma Tampa natten innan. Vilket, då fick han skulden för förlusten i lokalpressen här.
Ja, det var... Där
såg han rätt hårt.
Ja.
Medan Enroth då har varit grym. Verkligen inte släppa in mycket.
Ja, och verkligen, verkligen, verkligen tagit första spaden där i Buffalo. Han har ju stått varenda match nu senaste 2 veckorna. Till och med båda back-to-back-matcherna mot Montreal.
Uh-huh.
Och vann båda 2. Montreal som ju då ledde hela
ja, divisionen. Men undra på detta, och han släpper sällan in mer än 1 eller 2 mål.
Nej, exakt. Jag kände det själv. Jag är ju som bekant stort Tampa-fan, så jag satt ju med brutalt subjektiva glasögon där i natt och kikade på den matchen. Och alltså man kände ju liksom att det var svårt att göra mål på honom. Till och med Stamkos hittade inga luckor.
Ja, jag pratade med honom efteråt. Och hans bild själv var ju, ja, det går bra liksom, för honom. Men framförallt så har laget fått äntligen lite momentum då. Enligt klyschan att framgång före framgång så har de fått lite självförtroende. Och det har de inte haft så mycket av de senaste åren.
Nej, precis. Nej, de har ju tagit, förutom dessförinnan de här tre segrarna vi har nämnt, så har de ju bland annat 6-2 mot Toronto. En riktig storseger. De tog 4-1 mot San Jose och de slog Capitals bort där, så de bara i november. Så att, ja. Ja. Och sen tycker jag att Jonas Enroth är den stora anledningen. Men sen är det ju, börjar de här liksom, unga spelarna faktiskt utvecklas en hel del. Det är ju mycket speltid på sådana unga killar som Ristolainen och som Sador som har fått stanna och inte skickas ner till OHL. Och det är Jirgensons. Och även Tyler Ennis tycker jag är riktigt bra just nu faktiskt. Han gjorde ett drömmål mot Montreal, som du kanske såg.
Ja.
Ja, det var riktigt snyggt. Men just Jirgensons, du har koll på hur han ligger till i All-Star-omröstningen?
Nej, det har jag inte.
Nej. Han leder hela NHLs All-Star-omröstning med 159 000 röster.
Ja, men det måste ju bero på att det är någon slags kampanj i Buffalo bland Sabres fansen.
Ja, dels det, men också i Lettland tydligen.
Ja, det var klart.
det var en förvånad Mike Carrington där i Buffalo, reporter där som twittrade ut det bara att fucking happens liksom. Sam Gustafsson som tog leder före P.K. Subban som är två. Och så kommer så är det några lättländare som skriver så här, svarar och skriver bara, some people take a shower when they wake up, some people eat, we Latvians vote.
Ja, jag önskar att svenskarna kunde ställa upp och rösta fram Zäta på det här sättet.
Ja, eller Enrod.
Ja, men det är Zäta som jag har förordat med om...
Ja, just det, jag förstår.
Ja.
Med
All-Star.
Du vill hänga med han i Columbus, förstås.
Nej, jag vill att han ska vara med på sin första All-Star och inte bli konstigt skadad precis innan det är All-Star.
Nej, just det. Han är ju en sån riktig förbannelse.
Ja, det är förbannelse. Jag kan försäkra dig att det inte har varit riktiga skador alla gånger. Han vill vara ledig när det är All-Star.
Ja, det kanske är så. Ja, precis. Ja. Ja, det kan man förstå för sig, för det där är inte så intressant egentligen.
Nej.
All-Star.
Men vi var inne lite på Henke där som sagt. Men det är en tung period nu i alla fall. Och hans siffror är inte så bra.
Nej, ja, det liknar ju rätt så mycket förra årets situation. Nästan lite värre på något sätt.
Ja, men som jag var inne på i debatten i min blogg där. Det kanske, Henke har blivit lite av en enmans Los Angeles Kings. Att han, det känns som att han bara går på 70-80% under grundserien. Ja. För att sen börja spela svinbra i slutspelet.
Han kanske inte riktigt orkar hålla det här 100-procentiga fokuset i sin liksom 890 NHL-matchen vad han nu är inne på.
Nej,
i november.
Han har bara en sak kvar, det är Stanley Cup.
Ja.
Det är det bästa han har vunnit.
Ja. Nej, och han har ju tagit typ Mike Richters rekord där i Rangers liksom.
Ja.
Men
jag är inte orolig på det sättet. Cam Talbot kan vara bättre i grundserien här, men jag tror att när the going gets tough då kommer Henke.
Då är det lugnt, ja. Men det ska man ändå, man får ändå berömma Cam Talbot lite grann då, som gör det väldigt bra när han får chansen i grundserien i alla fall.
Ja.
Han håller nollan och nu var det ju inte något jättestarkt Philadelphia-lag han mötte just i fredags. Ja. Nej. Du, vi pratade lite grann om det andra New York-laget förra veckan. Men det kan man göra igen egentligen. För att de bara fortsätter att övertyga New York Islanders.
Ja, bäst i stan.
Ja, utan tvekan.
Ja.
10 poäng före Rangers.
Ja, verkligen. Ja, nej, som jag har sagt, jag trodde att det här lyftet skulle komma redan i fjol då, när de hade året innan varit och ställt till det lite i alla fall för Pittsburgh i slutspelet. Men de tog ett steg tillbaka i fjol, men har nu tagit ett jättekliv framåt. Inte minst då i kraft av de här fina traderna precis innan seriestarten när Leddy och Boychuk kom till. Men framförallt så är det ju massor med forwards anförda av den mäktige John Tavares som har tagit riktigt stora steg. Många av de här unga killarna, Strombone och company.
Ja, ja precis. Sen så sa jag förra veckan så här att de har gjort det väldigt bra med ett liksom average målvaktsspel. För jag var inte jätteövertygad om Halaks storhet. Men nu har han faktiskt radat upp 10 raka segrar, står han på nu.
Ja.
Och jag fick lite bassning av Islanders-båten Johan Wennerström, som vi brukar se på, skymta till på Twitter då och då också, som menar att Halak, visst, han börjar säsongen halv övertygande, men nu har han varit alltså ruskigt bra, liksom Vesina-klass på han. Och då är det klart att de blir svårslagna med den offensiven dessutom.
Ja, det är roligt, och jag har faktiskt inte varit där, men alla vittnar om att det är otroligt bra stämning ute i den gamla ladan nu. Det är ett fruktansvärt tryck på matchen, att den skakar i väggarna där. Och så var det ju under de där slutspelsmatcherna mot Pittsburgh. Det var ju nästan det roligaste jag var med om i hela det slutspelet. Ja. Och jag ser fram emot att åka dit snart och uppleva det. Det är sista dansen där ute, sen flyttar de till Brooklyn.
Ja, precis, exakt.
Det är verkligen rätt läge att få till det här lyftet.
Show up, ja precis. Ja, de är riktigt underhållande lag att se på också. Inte bara för publiken i Nassau, utan de skjuter ju extremt mycket varje match och dominerar, ja, den statistiken nästan alltid.
Absolut,
ja. Ett annat positivt lag som jag skrivit upp som en liten stolpe här, det är ett lag som jag trodde skulle börja sjunka här, men som fortfarande håller på att bara vinna och vinna. De 3 raka faktiskt, och 7 segrar på sina 9 senaste, och det är Calgary Flames.
Ja.
Mark Giordano, som blev utsedd till hela novembers bästa spelare, tror jag, av NHL.
Jag måste erkänna att jag har inte sett dem så mycket. Alltså. Jag ser att det går bra, men jag har inte sett så många matcher med Calgary. Så jag...
Ja, de är ju lite på fel sida kontinenten.
Ja, det är de. Men det är helt uppenbart att de har gjort det. Nu såg jag experter på NHL. Det kanske jag pratade om förra gången. Men de sitter i tv och säger några stycken att om det är något av de här överraskningslagen i år som kommer och förr eller senare bara sjunka neråt, så är det Calgary, med anledning av att de inte skulle ha tillräckligt bra målvaktsspel.
Ja, det håller jag inte med.
Ja, jag menar att Hiller till exempel, han är bra särskilt, men han får alltid långa svackor.
Ja, det kan förstås stämma med tanke på hans slutet av hans session i Anaheim där faktiskt. Då hade han verkligen den tendensen. Men sen har de ju en bra backup också. Kari Rämä har gjort det väldigt bra. Har ju fått stå mycket på slutet och gjort det extremt bra. Så de har 2 bra målvakter. Och sen har de ju extremt bra defensiv. Alltså Bob Hartley kan ju eventuellt vara ett namn vi droppar när vi ska ta upp Jack Adams-racet här senare också.
Ja, det ska inte vara så mycket senare. Snart gör vi det.
Snart gör vi det, precis, ja. Och sen en kille som jag faktiskt draftade i fantasy, det var ju Johnny Gaudreau.
Ja, det måste man ha
Och han har verkligen kommit igång nu. Han var ju dålig i början, alltså fick inte till det. Fick spela rätt mycket, men gjorde inte mycket väsen av sig. Blev till med fick sitta på läktaren i ett par matcher. Och sen så kom han tillbaka, och då bestämde jag mig för att droppa honom, skita i honom, slänga bort han. Så var någon annan som plockade upp han. Och sen så får han börja spela igen, och nu har han gjort, sen dess tror jag att han har gjort mer än en poäng per match faktiskt. I de senaste 17-18 matcherna.
Det var ingen bra general manager takt.
Nej, du ser. Ja, dumpa Gaudreau och sen byter ut Bjurman. Och sen, du vet, jag är ingen bra general manager. Jag är lite Mike Milbrook. Ja, nej, det var... Nej. Även en sån spelare som Jiri Hudler, som ju blev ju mer eller mindre offrad av Detroit. Han är ju en poäng per matchspelare nu i Calgary. Har en fin plus minus statistik också. Det säger ju inte allt, men han fick ju lite kritik för att skita i defensiven och så. Men under Bob Hartleys styre så har han tagit en ansvar åt båda hållen. Och sen Josh Jury, som ju du var inne på för några veckor sedan, som har gjorde hattrick här om natten mot Arizona. Så att det är lite anonyma spelare, men det finns kvalitet där. Men det som jag skulle påstå gör att de kanske kan tappa Calgary, det är ju, nu blir jag sån här riktig, sätter jag på mig den här nördpretto-koftan här. Det är ju att de har dåliga possession stats. Att de faktiskt inte dominerar sina matcher speciellt mycket. Utan de är effektiva och har förlitat sig på ett ganska bra målvaktsspel ändå, får man säga. Ja. Det är inte nödvändigtvis att jag håller i 80 matcher då. 82.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi får se.
Ja.
Ett lag som är, nu kommer jag in på något som jag inte nämnde i förväg att vi skulle prata om, men nu säger det, så en besvikelse är ju Dallas.
Ja,
det
verkligen.
Känns som att vi var på väg att få ett lyft igen, men nu har det blivit dåligt igen. Ja. Jag såg att Lindy Ruff gick ut och sa att det är alldeles för många spelare som har haft svårt att hantera förväntningarna och pressen på att nu ska det gå bra.
Ja, ja. Det största...
ja, förlåt.
Ja, ja, man kan nämna flera. Det är ju, alltså, Tyler Seguin gör ju en massa mål och poäng, så att han gör det bra. Men, och Jamie Benn har kommit igång lite på slutet och Jason Spezza har känts bra. Men det största exempel är väl Alex Hemsky som är fullständigt under isen. Totalt värdelös nästan.
Ja. Ja, men då fick en liten... det var ju lite kul historia där när svenske John Klingberg kom upp från farmalaget och gjorde poäng i 8 matcher i rad och ett par, 3 stycken helt fantastiskt vackra mål.
Ja, riktiga highlightmål.
Ja, och när han gjorde tredje så sa han det, var de, The Legend of John Klingberg continues.
Ja, just det, det var den
kommentatorerna.
Ja, det kändes lite så episka proportioner när han klev fram där. Det här är, nu, det här är något historiskt vi bevittnar.
Ja, och han fick mest speltid av alla backar. Så nu har det väl varit några matcher när vi inte har fått till det på riktigt samma sätt.
Nej. Men
kul att se att man kommer ta för sig på det viset när man väl får chansen.
Ja, vi ser ju en framtida faktiskt etablerad först, ja, toppar back där i John Klingberg.
Ja, men det är helt enkelt så att den här upplagan av Dallas Stars som ju gjorde det så bra i fjol och äntligen gick till slutspel och faktiskt var riktigt, riktigt bra i den här serien mot Anaheim. Ja. De har, vad har de? De har en sophomore slump.
Ja, där kom det, ja. Precis. Det är exakt det de har.
Trots att de har en sån one-two-punch.
De har en så otroligt bra one-two-punch där med Spezza och Ben. Men de har hamnat i sophomore slump. Det är inget snack om det. De klarar inte förväntningarna.
Nej, vi får se om de lyckas lösa det. Jag tror ju mycket på Lindy Ruff. Jag tror ännu mer på general manager Jim Neal. Att han, om det här fortsätter så kommer han ju fler korrigeringar i truppen.
Ja, han har ju visat handlingskraft genom att göra ganska många trader för att vara så här tidigt på säsongen. Bland annat den där Travis Moan mot Gonshaw-traden och sen även Demers som har plockat in mot Brandon Dillon.
Precis.
Ja, än så länge har det inte gett någon jätteeffekt och det känns som att de faktiskt, om de inte liksom börjar rada upp lite segrar nu och blir jämnare så kommer den här, med tanke på hur Western Conference ser ut, så kommer de, det kommer öka det avståndet och det kommer inte funka liksom.
Nej, alltså det är så. Man tror att det är så mycket kvar nu, men hamnar man för långt efter i tabellen den här tiden på, det är otroligt svårt att ta igen. Det vet vi sen förut.
Och vi ser...
Man lutar sig tillbaka och säger att ja det är 3/4 kvar. Alltså, alla andra fortsätter vinna i allmänhet också. Ja.
Men när man följer svensk hockey, SHL och hockey svenska, så här, då är man lite förblindad av trepoängssystemet. I tvåpoängssystemet så är varje poäng lite mer värd.
Ja, visst är det så.
Det är längre upp än vad det ser ut kanske.
Men du, Ekan, vi måste prata om en annan grej här. Veckans kanske allra största händelse som kommer här på torsdag, och det är ju att Daniel Alfredsson officiellt avslutar sin karriär med ett sista framträdande i Ottawa.
Ja, det ser man ju onekligen fram emot. Alltså, det kommer att bli hur stort som helst. Och det har ju Eugene Melnyk redan sagt där, att det här ska bli liksom mest pompösa liksom firandet vi har sett ungefär.
Ja, jag såg att Bruce Garriott i Ottawa Sun beskrev det som en av de största händelserna i Ottawas idrottshistoria.
Ja,
jag har faktiskt pratat med Daniel lite på förhand här och han själv så säger att ja, det som händer får hända, vi får se hur det blir. Men ja, det är verkligen en av de allra största om man ser svensk perspektiv och framförallt om man ser Ottawa perspektiv som går i pension. Det var väl inte helt oväntat när han aldrig lyckades få ordning på sin gamla rygg.
Nej, nej.
det här beslutet skulle komma. Men i alla fall tycker jag när det nu han har bestämt sig för att det är över så känns det, jag tycker det känns tråkigt. Jag har tyckt otroligt mycket om Daniel Alfredsson, både som hockeyspelare att titta på och ha att göra med, inte minst utanför isen.
Ja, ja. Han, ja, det känns, visst, det känns ju rätt, som ett rätt beslut nu med tanke på hans rygg såklart, och han har ju verkligen gett en chans, men det är ändå lite, så det kanske inte blir så abrupt som jag trodde det skulle kännas, för att jag hade en känsla av att han skulle göra ett försök nästa säsongen och att han skulle spela liksom. Men nej, det blir inte så, men nej, jag håller såklart med, det är en av de absolut största i svensk hockey genom tiderna, som kanske har hamnat lite i skuggan av Forsberg och Sundin och Lidas, eftersom att de hade sina storhetstider ungefär samtidigt.
Ja, det är ju den gyllene generationens, det är den sista i den gyllene generationen som går i pension.
Ja, ja. Jag menar, precis, man pratar mycket om Forsberg och Lidas och Sundin, att det är de tre det handlar om, men jag menar, Alfredsson som var lagkapten i princip två decennium eller i Ottawa liksom, och som ju är en extrem hockeystad det är med, precis som Toronto. Ja. Men ja.
Eller ni känner honom alltså som tidningsperson då, det, under finalen kan man säga, eller slutspelet 2007 när det slutade med att de gick till final.
Ja.
Hade otroligt stort utbyte av, han var otroligt, ställde upp och var väldigt bra att ha att göra med. Också så tillvida att han har en väldigt bra uttrycksförmåga. Han har synpunkter och han vet hur man ska uttrycka dem utan att använda klyschor.
Nej, precis. Det är exakt. Det har jag fått känslan av också.
Ja, och sen så har jag varit och skrivit väldigt mycket om honom. En gång så var jag faktiskt i Ottawa i flera dygn och hängde med Daniel för ett reportage i vårt dåvarande sportmagasin.
Mm.
Och kan jag berätta alltså att och rörelsen med Daniel Alfredsson i Otto, det är då man förstår vilken gud han är där uppe. Alltså, vi kom in på restauranger ibland bara, och det var så här absolut helt tyst. Det var som att jag kom in med Jesus.
Ja. Ja, ja.
Och bara varit helt förstummad och hypnotiserad. Ja, det var fantastiskt att se. Och vi var hemma hos honom och så. Det var absolut ett av de roligaste hockeyreportage jag har gjort. Är en bra person.
Ja. Och som ju tog hand direkt om Erik Karlsson, han kom över som en pojkspoling ungefär. Och nu är Erik Karlsson för traditionen vidare som lagkapten och storstjärna i Ottawa.
Ja, men det var ju liksom ett givande och tagande där. Daniel hade nog slutat mycket tidigare om det inte hade varit för att Erik kom dit. Och så han själv, att han fick ett sånt lyft av att de varit väldigt goda vänner och han kände ny vitalitet med en sån ung kompis vid sin sida.
Ja. Ja. Erik bodde väl hemma hos Daniel i åtminstone ett år?
Ja, mm. Jo, han är som en extra familjemedlem där, Erik Karlsson.
Ja. Och, och visst, jag tycker ändå att det är coolt av Alfredsson att göra det här med Ottawa istället för Detroit.
Med vilka?
Med Senators.
Ja, bra.
Ja, precis. För att det var ju spekulationer om att han snabbt, då skulle snabbt skulle försöka få till någonting där när Ottawa Senators kom till Detroit. Ja. Och att de skulle för någon vecka sedan att de skulle försöka få ihop någon ceremoni då. Men nu vill Alfredsson göra det här i Ottawa istället. Liksom.
Ja, det är där han hör hemma och det är där han är som störst och allt. Jag tycker det känns rätt självklart.
Ja.
Han har vunnit otroligt mycket också. Han har vunnit OS och SM och ja. Varit med i VM. Han var med i 5 OS-turneringar, vilket ja. Är helt fantastiskt. Men Stanley Cup-drömmen slog aldrig in.
Nej.
De gick ju till final då, 2007.
Han var den bästa spelaren de hade. Han var ju bäst i laget och tveklöst. För att i det slutspelet så var ju Hitler och Spetsa inte riktigt på topp.
Ja, de var i slutspel men inte i finalen.
Nej, nej.
De vek ner sig lite de två. Och det var väl det stora problemet mot Anaheim. De hade inte mycket till chans. De räckte inte till. Men det var, jag tror det var en fantastisk resa ändå. Daniel har berättat om när de... Jag var på den matchen också när de slog Buffalo i konferensfinalen. Avgörande matchen.
Ja.
Det var på eftermiddagen. Och när de kom hem till Ottawa så var det liksom tusentals som tog emot dem på flygplatsen. Och stämningen i stan var sån som... Ja, minne för livet. Så fick vara med om det i alla fall.
Ja, det är en en hockeystad utöver det vanliga, det är också Ottawa.
Ja, du kan säga det på svenska. Ja, Ottawa.
Ottawa.
Och ja, som alla kan vara ensiska städer är.
Precis. Winnipeg och Quebec och allt vad de heter.
Ja. Men hörru du, ska vi ta och titta på de här coacherna nu då?
Som ja, jag tycker vi gör det. Jag tycker vi gör det, det är helt rätt. Ska vi börja med någon som hänger löst helt enkelt?
Ja, det kanske vi kan göra. Och vi har ju redan nämnt en som väl kanske är den som ligger allra sämst till nu. Och det är väl Craig Berube.
Ja, precis. Indikationerna, det är svårt att säga så här, men det är ju... Alltså, spelarna verkar ju gilla honom. Det är väl att spela för honom, så att säga. Men det visar de ju inte på isen, dock.
Nej. Och... Nej, det har ju resultat, det är resultatbransch det här, som de säger. Resultatinriktad bransch. Och det går ju åt helvete för dem just nu. Om man förstår av fansen att... Och publiken i Philly där, och att han får skulden för mycket av det här. För att de tycker att han coachar laget väldigt underligt.
Ja, precis så. Att han, exakt. Både systemmässigt men också framförallt då, val av spelare till exempel. Att, ja, att framförallt att RJ Hamburger får så mycket speltid och att många av de unga spelarna inte släpps fram och får den istiden. Och lite daltande med backarna, som i och för sig de har ingen stark backsida just nu heller. Men. En otroligt dålig trade som vi inte har nämnt i podden, tror jag. Det är ju Luke Shen mot James Van Riemsdyk som de gjorde för några år sedan. Ja. Alltså Luke Shen som har varit scratchad här på slutet. Och så James Van Riemsdyk som går mot 30-40 mål i år igen i Toronto.
Ja. Nej, men... skylla Berube för.
Nej, det kan man inte skylla. Det får man skylla på Paul Holmgren som istället har blivit befordrad till någon slags vicepresidenten.
Ja. Nej, jag tror att det... De är ute på den här Kalifornienresan nu. Går det så dåligt som man tror, då är det nog över när de kommer hem.
Ja. Men det som är problemet är väl just att det inte finns så där jättemycket att hämta på tränarmarknaden. Det finns ju några spännande namn. Men...
Ja, det finns ju Dan Bilsma, men att han skulle hamna i Philadelphia känns ju väldigt osannolikt. Mm. Efter allt infekterat mellan Pittsburgh och Philadelphia. Och Bilsma har ju själv sagt att han har ju lön fortfarande från Pittsburgh. Så att, han kommer inte att äga något lag förrän det känns riktigt, riktigt bra.
Ja, just det. Han behöver inte vara desperat, utan han kan ta...
Men vi kan gå in på vilka som skulle kunna bli aktuella när vi har gått igenom allihop här.
Ja, precis.
En annan som fansen för lag i alla fall väldigt gärna vill se sparka, det är ju Pete DeBoer i New Jersey.
Ja, en tråkig coach.
Ja. Och det går inget bra för New Jersey heller.
Nej, de börjar också halka efter lite grann. De är bara någon enstaka poäng före Philadelphia.
Ja.
Och spelar... Han vågar inte... Nu har han ju släppt fram lite unga backar i och för sig. Då, så här, men, och det är mycket Lula Morella som är bidragande till att de till exempel tar in Scott Gomez som ska försöka lösa den här målkrisen. Ja, alltså, ja. Att de har så extremt mycket åldermän i det laget. Det känns ju lite trögt alltså.
Ja, det är ingen... Det är väldigt konstigt. Det är på forwardsidan framförallt som det är mycket gammalt. Mm. Och så en backsida som känns väldigt bra. Alltså, det är ju så konstigt. Vi pratar om New Jersey och jag var ute på Detroit-matchen där som de ledde med 4-1 och tappade ändå.
Ja, ja.
Alltså, det var ju otänkbart för 10 år sedan.
Ja, precis.
Jag ska leda med 4-1 på hemmaplan och tappa.
Ja.
Det går inte.
Rasa ihop det lite.
Nej. Och de är väldigt dåliga i penalty kill och sånt.
Ja, ja. Och så måste ju Corey Schneider stå precis varenda match.
Ja, precis.
Det kommer inte att hålla. Det finns ju ingen målvakt som har stått 82 matcher liksom.
Nej, så att, jag vet inte riktigt vad Lamoriello och hur starkt han känner för DeBoer. Det var uppenbart att han var väldigt nöjd med att han tog dem till final 2012.
Ja.
Men det börjar bli ett par sedan.
Ja, exakt. Ja, det är ju precis. Det är ju en Lamoriello favorit och han har lite den stilen som Lamoriello gillar, men nej, alltså
så kan vi inte utspel för tredje året i rad och det skulle inte vara Devils.
Det är inte okej. Okay,
nej, det är inte okej. Okay.
Jag har ett förslag på en ersättare där faktiskt, men det kanske vi kan ta när vi har.
Ja, vi skulle ju ta det sen så.
Ja, vi tar det sen. Mm.
Ja, sen har jag min tredje och sista namn här tills vidare är faktiskt Scott McClellan i San Jose.
Todd McClellan.
Todd.
Eller är det Scott?
Heter han. Jo, Todd.
Ja, Todd. Ja. Ja.
Inte Scott.
Ja.
Jag blandar alltid upp Todd och Scott.
Ja. Ja, det har varit en ganska het diskussion där om McLellan faktiskt, sista veckan tycker jag.
Ja, det är ju, alltså samtidigt, det brukar dröja åtminstone till slutspel innan de klappar ihop. Nu vann de mot Flyers på ett spektakulärt sätt, men de har haft det väldigt trögt här ett tag. Hamnar utanför, nedanför slutspelsträcket. Ja. Och så inte ser ut.
Ja, precis. Och jag tycker det känns som att hela deras organisation trampar vatten lite grann. Alltså, det är både från spelarhåll och från uppe i styrelsen och general manager, så att det liksom, de vet inte riktigt vilken väg de ska gå. De gör liksom ingenting riktigt. Det enda de gjorde var att ta bort kaptenssäget från Joe Thornton ungefär och trodde att nu kanske det vänder. Liksom det känns som att de vet inte riktigt vad de håller på med just nu. Det enda de vet är att de har ganska bra lag. Men
ja, men det är ju lika mycket general managers fel där som
för McLellan är ju en väldigt respekterad coach. Jag tror inte, om han skulle sparkas då skulle Philadelphia vara där direkt, tror jag.
Ja, det är ju helt klart. Absolut. Han var ju assisterande i Detroit förut och det, så mycket vet jag att svenskarna i Detroit tyckte att det var en fantastiskt bra coach.
Ja. Och också duktig tycker jag på i liksom intervjuer och så här och liksom var klar och tydlig vad han tycker och kan uttrycka sig efter matcher liksom vad som har hänt och skett och sådär. Ja.
Men lika fullt tror jag att han kan hänga löst nu för att det måste hända något.
Ja, precis. Nej, men och kanske, och där är också ett förslag på en ersättare faktiskt.
Ja, men nu kan du komma in på dina ersättare.
Ja, precis. Ja, min ersättare, då tror jag att det skulle kunna vara ett uppdrag som Dan Biles man kanske skulle kunna ta.
Absolut, absolut. Han väntar på ett riktigt bra tillfälle och det skulle vara ett lyft för San Jose om han kom dit förmodligen.
Ja, för det känns som en coach som vill ha ett offensivt powerhouse ungefär. Ett topplag liksom.
Ja, man får gå ut i västra, det tror jag skulle passa bra.
Ja, byta lite, exakt, miljö. Och de har ju, han har ju verktyg där att jobba med så att säga. Och skruva med. Så att skulle han få den chansen på Alsman, då skulle han ta den direkt, tror jag. Och jag tror San Jose kanske tänker lite i de banorna också.
Ja, men vem vill du ha i New Jersey då?
Ja, där, i New Jersey så hade jag som förslag då faktiskt min gamla kille Guy Boucher.
Ja.
Jag tänker att det är ändå en ganska defensivt inriktad coach, vilket jag vet, vilket ju Lemariella vill ha. Jag vet inte om det är vad New Jersey behöver, men det är vad han vill ha i alla fall. Och han är ju en, vi vet ju att han körde sin 1-3-1 i tempo och det var ju otroligt kritiserat och det var inte så jätteunderhållande. Men han är faktiskt extremt, alltså han behöver nödvändigtvis inte köra den taktiken. Han är extremt taktiskt snille, Guy Boucher. Han har grym koll på taktik. Han är nästan överintresserad av allt som har med sånt att göra. Så att jag tror att han skulle verkligen vilja ta sig an det New Jersey-laget. Hur de skulle behöva spela för att liksom kunna ta poäng med det bygge de har.
Ja, det är inget dumt förslag.
Och lite,
som du säger, det finns inte så jättemånga alternativ där ute.
Nej, och han är en sån kille som inte tittar på i ålderskolumnen, utan han tar de spelarna som han tycker är bäst, och det kan vara 18-åriga rookies och det kan vara Jeremy Jagr såklart också.
Ja, som jag minns saken så tyckte till exempel Victor Hedman väldigt mycket om honom.
Ja, alltså det är en ganska sympatisk kille. Det enda som jag tyckte var lite tråkigt med var att alltid återkom till ett enda ord i varenda intervju han gjorde med sin basröst. Och så här.
Det då? One, two, punch?
Ja, nej. Det var
you know, at this game, we got to be relentless. Everybody got to play relentless. Come on. Alltså, sådär, varenda intervju.
Nu är han ju i Schweiz och gör väldigt bra, tror jag, med Bern. Så han är ju kontrakterad där, men det kanske går att lösa honom. Det verkar som att han är i ett namn som en av klubbar att titta på. Han ska coacha Kanadas Spengler Cup-lag i vinter också.
Men vem ska Flyers ta in då?
Nej, jag har tittat och tänkt och försökt komma på något klockrent alternativ. Men jag har svårt att se, för Bilesma kommer ju inte gå dit, det vet man ju. Och jag är inte säker på att Flyers, som ju så uppenbart avslöjade Tampas 1-3-1-stil där med Boucher för några år sedan, att de är så sugna på att plocka innan heller. Nej. För det känns som de två liksom mest intressanta tränaralternativen som finns ute på marknaden. För annars är det ju
Det blir Tortorella.
Tortorella helt enkelt. Liksom.
Han känns ju som en Flyers-människa.
Ja, det gör han för sig. Det känns ju som en Ron Hextall och Tortorella liksom ska ratta det där laget. Det kan ju gå hur som helst. Men
det skulle vara fantastiskt om Tortorella gjorde comeback igen.
I Flyers. Shit, vad stökigt skulle vara.
Ja, det skulle det.
Och, oj, han går och Han sätter ut Ronaldo och Simons där direkt liksom, och nej, jag vet inte. Ja, nej.
Får Michael Del Sotto på halsen.
Just det. Det vore hans värsta mardröm, alltså Del Sotto. Oj, ja. Ja, då skulle han. Ja.
Nej, nej, sen... kanske inte heller. Men underhållande vore det.
Ja. Det finns ju Ron Wilson som inte haft något att göra på ett tag. Och Claude Noel som fick sparken av Winnipeg. Och
vår vän Weber, han förespråkar åtminstone som interim resten av säsongen. Han är gamle Kings-coachen Murray.
Andy Murray, okej. Ja, jag skrev upp han som ett namn också. Ja, han var ju väldigt bra när han tog över St. Louis i en liknande situation för några år sedan. Och lyfte dem. Och sen så skete det sig ändå. Så kom Ken Hitchcock in och visade vad man kunde göra med det här laget. Med St. Louis. Men ja, jag har nog hyfsad respekt för Andy Murray också faktiskt.
Ja.
Så
kan det. Men det är om man skulle dela ut Jack Adams redan nu då, efter en dryg fjärdedel av säsongen.
Ja.
Då skulle mina nominerade vara och... rätt given tycker jag, den som vinner också då blir från Nashville Predators, Peter Laviolette.
Jag tycker definitivt att det är en allmänna känsla att det är han som leder det där racet just nu. För det är en sån otrolig turnaround på Nashville i år.
Ja, som ingen hade räknat med, just för att det kändes som de bara fick skrapa ihop det som blev över på free agent-marknaden.
Och det var ju nästan så.
Ja, bortsett från James Neal då, som var en bra trade för deras del, så kändes det som Ribeiro, Derek Roy och Olli Jokinen. Det kommer inte bli någonting.
Nej.
Och istället har det blivit jättebra.
Ja, precis. Det kändes ändå som att det var de tre centrarna som fanns kvar som har någorlunda NHL-meriter. Olli Jokinen har varit en flopp, men det spelar ingen roll, för att en sån som Ribeiro har ju varit extremt bra och verkligen tagit plats där som en första center på bästa möjliga sätt. Tillsammans med, fått en enorm kemi med Forsberg och Neil där. Det är ju ändå NHLs absolut hetaste kedja så här långt.
Ja, visst. Jag frågade faktiskt Phil Forsberg om vad som är Laviolettes styrka. Han sa bara att ja, det är en person man verkligen vill lyssna på om man vill. Man vill utföra hans orders. Det känns väldigt angeläget.
Ja.
Så det är kul att spela för att han har så offensiva idéer.
Ja, det är ju en precis. Det är en kille som har offensiva idéer och som vill ha ett väldigt, väldigt aggressivt forecheck. Att man ska ligga högt upp i banan. Man ska inte backa hem, utan man ska stressa och pressa liksom, så fort man inte har pucken.
Ja.
Och då blir det en väldigt fart i spelet. Liksom. Och mycket skott. Och mycket, liksom, mycket rapp, mycket rakt. Ja, nej. Och som säger, förutom i princip alla spelare hyllar honom. Pekka Rinne läste det här om dagen, tyckte också att det är liksom en enorm skillnad med Laviolettes röst i omklädningsrummet.
Ja, det har vi ju pratat om med Barry Trotz Weiler i alla år.
Ja.
En väldigt annorlunda filosofi.
Ja. Men ändå så var man ju lite osäker nu när han försvann, alltså, om det skulle liksom...
Ja, det kändes inte som Laviolette var något självklart att det skulle bli succé. Inte.
Nej. Det var så en enorm motsats till Trotz.
Ja. Ja, fortsatt på min lista så ja, blir du glad. Jag tycker han Cooper nere i Tampa måste tas med igen. Han har väldigt bra material att jobba med, men han gör bra saker av det också. Vi såg här Rangers tredje gången gilt för Tampa när de slog Rangers igen. För tredje gången på två veckor. Då lyckades ju faktiskt Rangers ta bort första kedjan med Callahan och
Stamkos. Killorn.
Ja, men då kliver nästa kedja istället fram och bara förstör allting för Lundqvist och company.
Ja.
De har extremt många vapen och han vet hur de ska användas.
Ja, precis. Så han verkar inte köra riktigt på någon sån här klassisk struktur som till exempel Lindy Ruff jobbar med i Dallas. Att man har två uttalade toppkedjor och sen har man två checking lines liksom. Utan han kör ju med fyra scoring lines ungefär. Det är för att det är det materialet som Tampa har ungefär. Men det är alla, det är ingen kedja som går in med för att spela 0-0, utan alla vill ju göra mål liksom.
Ja.
Så det blir en väldigt fart i matcherna. Och jobbigt att liksom möta i 60 minuter ett lag som vill anfalla hela tiden.
Precis.
Och så, ja, och jag tycker även man ska hylla Bonus, deras defensiva coach som de snodde från Vancouver. Som har gjort utveckla backsidan på ett bra sätt faktiskt.
Backsidan, de har nu fått tillbaka sin bästa back.
Ja. Tillbaka i riktigt gott slag, precis som innan skadan faktiskt.
Men nu ska vi inte prata så mycket om Tampa. Mike Babcock, jag var inne på Detroit, han skulle också vara nominerad. Han ännu en gång lyckas göra ett slagkraftigt lag av det här. Till synes på pappret det svaga manskapet.
Ja, precis, han får inte det han vill ha av Ken Holland på sommaren, men ändå så lyckas han göra Detroit till topplag igen.
Ja, det är helt uppe. Han är inte världens populäraste kille, jag har förstått. Men det är ju inte därför han är anställd heller.
Nej. Och han vinner OS-guld med Kanada och vad nu får för sig att ta på sig för uppdrag. Så han är ju framgångsrik. Och han har aldrig vunnit Jack Adams.
Nej, det är konstigt.
För det är ofta så att det är liksom, och jag tänkte nämna det också, att det är en sån som Joel Quenneville har ju aldrig vunnit med Chicago heller, trots att han har varit ett konstant topplag där. Och samma sak med Daryl Sutter, som ju verkligen har gjort Los Angeles Kings till en maskin och en Stanley Cup monster, men han har aldrig heller vunnit sen han tog över. Så att...
Men det är ju grundserien man röstar på.
Precis.
För Sutter inte bli omnämnd. Jag har några bubblare också. För det blir ju ofta så att det är de som får lag att lyfta och gör en sån här turnaround. Som du
Patrick
säger.
Roy förra året.
Roa.
Ja, det där var pinsamt. Ja, förlåt.
Ja. Ett annat favoritord hos Ekan är turnaround.
Ja.
Ja, men och bland sådana då finns ju till exempel Paul Maurice.
Ja, det kan man ju säga.
I Winnipeg. Jack Capuano i Islanders.
Precis, han har fått förtroendet länge nu i Islanders. De har ju vägrat sparka honom, för de tycker att han gör det bra ändå. Liksom. Och nu den här säsongen så har det verkligen liksom gett utdelning, den här kontinuiteten som de ändå haft på ledarsidan.
Och så har vi Willie Desjardins.
Ja, där satt den som en smäck. Ja.
I Vancouver. Han har ju också... fått ordning på skutan rätt snabbt efter Tortorellas katastrofala gästspel i British Columbia.
Alltså, där har vi också verkligen en turnaround.
Ja.
Och vi var inne på det redan när vi snackade vilka coacher vi tyckte skulle ta över hit och dit förra året, så tyckte jag att vi sa att Desjardins, som gjorde sån succé i AHL, att det kanske kan vara något för Vancouver, en offensiv coach istället för Tortorella. Det blev succé.
Ja.
Bob Hartley med Calgary har ju gjort det väldigt bra också.
Och för samma som Arsle, så jag vill
ja,
inte...
Ja, du gillar inte honom. Ja, nej, Arsle kan ju inte vinna Jack Adams. Det går inte.
Nej.
Ett namn som är... Ett annat Arsle i dina ögon, tror jag. Som jag tycker faktiskt är värd att nämna. Men som jag inte tror kommer bli nominerad. För att han inte är så där vansinnigt populär. Det är ju Michel Therrien.
Ja, precis.
Jag tycker att Montreal inte har sådär otroligt, otroligt bra trupp egentligen. Men ändå så är det med ett topplag i år igen. Ett riktigt svårslaget lag.
Men det är det, har de. De har väl ett jättebra lag.
Ja, de har ett bra lag. Men jag tycker, visst, de har en otroligt bra målvakt. De har ju Piki Subban och André Markov. Och det är en bra backsida. Och sen har de ju Max Pacioretty framåt. Men jag tycker ändå att de har ju bredden. Alltså. De har till viss del spetsen. Men jag tycker ändå att de har den där... Superstjärnorna har de inte riktigt, förutom Subban kanske och Price. Jag vet inte. Jag tycker inte... Nej, yeah. jag tycker att Therrien får ut mycket av sitt material ändå.
Ja, men det får han. Jag ger det. Jag tyckte att han gick igenom slutspelet på ett bra sätt fram till Rangers-serien. Han höll inte på med så mycket, flyttade för mycket fokus från det som hände på isen fram tills det var det här tjafset med
Uffe.
Chris Kreider.
Uffe,
det var ju kul. Den andra skällde på.
Ja, precis. Ja. Du får inte vara ut. Go fuck. Det är
något Go fuck.
Nej, det kan man inte alltså.
Go fuck. Men snälla Jonathan, så får man
inte säga. Nej, så får man inte säga. Det är så får man inte ens... Nej, förlåt. Nej, det var otrevligt. Ja.
Go fuck yourself kanske.
Ja, så kanske man.
Garanterat inte bara go fuck.
Nej, det vore väldigt oansvarigt.
Ja. Go fuck, Jonathan. Vi får ut. Ja, men nu ska vi försöka väl kanske dra ihop säcken här.
Ja, vi kanske ska göra det faktiskt. Vi har...
Du har nästan lovat en sak idag, va?
Ja, just det. Jag ska sjunga.
Fantastiskt. Och... Det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan jag sjöng någonting nytt i alla fall.
Men du har fått ditt självförtroende har vuxit här efter Victor Norén.
Ja, det har verkligen vuxit nu alltså. Nu är det hybris på mig.
Ja.
Jag har fått höra mycket om min sångröst, men när Victor Norén ändå gillar den, då är jag uppe bland molnet. Jag tänkte köra den.
Kör du?
Jag ska köra O'Canada. Med anledning av den tragiska bortgången av Sean Beliveau. En av tidernas absolut bästa hockeyspelare gick bort här ganska natten till att vi spelade in där.
Ja. Och då kan du förmodligen ta med Gordie Howe, det han hänger på Gärdsgården.
Ja, det är riktigt illa det. Han läste lite positiva nyheter om nyligen att han inte ska ha drabbats av en tredje stroke som det sades här om natten, men han mår ju inte bra just nu.
Men du sjung du och
ska vi avsluta så eller?
Ja, det tycker jag. Eller först, i så fall kan du väl nämna 42.
Precis, exakt. Ja. Mycket oansvarigt när inte du var med förra veckan, då glömde jag bort nummer 41.
Jaha.
Ja, det är sånt som händer, vet du. Men jag tar fram nummer 41. Ja, det var inga stora 41-or i NHL, kan jag säga. Det är Alexander Wennberg har nummer 41. Hallack har ju faktiskt nummer 41. Han kan vi nämna.
Ja.
Lite målvakter. Craig Anderson, Mike Smith. Ja. Sen är det sån här Robert Bortuzzo och Taylor Beck. Luke Glendening har nummer 41. Nej, då är det bättre 42, ska jag säga. Ja. Du får avgöra vem som är bäst av de här 42-orna. Tyler Bozak, Joel Ward, David Backes, Artem Anisimov. Och så kan jag säga Joakim Nordström i Chicago.
Ja, det där var inte lätt. Jag säger Bozak.
Bra. Bozak som jag tycker inte får sådär jättemycket cred kanske i Toronto där. Han är ju, han får ju spela med Van Riemsdyk och Kessel, så då blir det lite poäng. Men han är ju uppe på en poäng per match faktiskt. Mm. Och det är tydligt när han är borta att de inte är lika bra. Han är en ganska okej första center ändå, tycker jag. Och Backes har ju haft det lite tyngre den här säsongen i St. Louis. Annars är väl han en bra 42 också såklart.
Ja. Men nu tror jag att både lyssnarna och jag är väldigt spänd förväntan på att du ska sluta prata och börja sjunga.
Ja. Okej.
Okay. Ja. Så Jonathan, take it away.
Ja. And everybody at home, please remove your hats. Stand up. And let's hear O Canada performed in honor of Sean Beliveau. By Jonathan Eckley. Okay, sure. Oh, Canada, our home and native land. Ton front est sein de fleurs ayant glorieux, car ton bras s'est porté le pays, il s'est porté la croix. Ton histoire reste une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Gåset blir man. Oh Canada, we stand on guard for thee. Hejdå.
Hej galan, du sitter alltså på tidningen och gör det här.
Ah, ja.
Fantastiskt. Du är den enda jag känner som skulle göra det.
Konstiga blickar nu. Ja. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra.
Det gör vi. Tack. Hej.
Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game.